Ja, Herre, vi tackar dig för att du är här. Och vi tackar dig, Gud, för att du har någonting att tala till oss om idag. Du ser oss som har många tankar. Du ser oss som kommer hit med andan i halsgropen, eller vi som kommer hit och på morgonen har varit med om någonting, Gud. Men Gud, tack för att vi nu får andas in och andas ut. Tack, Gud, för att du vill tala in i vårt liv. Och så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt, hörni. Ja, vi är alltså inne i en serie. Det är ju den sista söndagen idag i den här serien om apostlärningarna. Och jag ska inte fråga er såna där frågor som vi fick höra innan och förhöra er mer. Det var ju kul att ni prickade in svaren så bra, ni som var här och gjorde det. Men det som är allra, allra viktigaste, det är ju när man läser en bibeltext eller lyssnar till predikan, att orden liksom landar i ens inre. Inte att kunskapen sitter, även om det såklart kan vara bra att kunna saker ibland. Det viktigaste är ju att orden får möjlighet att nå hjärtat. Och det gör att även om man har läst en text många gånger tidigare, så kan det vara nu som orden landar i ens hjärta. Ni vet, när man lär sig klockan. Vi håller på och tragglar hemma. Nu är det digital klockan som vi håller på och kämpa med hemma. Jag och Petronella och Ester och så kan det. Men Ivar, som är lite yngre, där håller vi på och träna med digital klocka. Men det är ju knappast så att när man kan klockan, att man då är liksom klar med den. Är du med? Nej, då använder man ju den. Det är först då man egentligen börjar ha nytta av allt det där man lärt sig. Och så är det när vi läser Bibeln. Du kan ha läst en text, du kanske kan den utan till. Du har ju haft den och berättat för barn i en barngrupp. Du kan den, men någon gång så får de där orden en bäring i ditt liv. Därför så läser vi Bibeln och studerar och tittar och funderar och tänker. För Gud kan kanske idag tala in i ditt och mitt hjärta. Apostlärningarna är en bok som handlar om tiden precis efter Jesus död och uppståndelse. De åren som följer är 30 år som apostlärningarna utspelas under den tiden. Och här får vi se den första församlingen, hur de växer till. De var 3000 som vi läste på skärmen här innan i början. Men sen så blir församlingen förföljd. Människor som är de här 3000 personerna, de skingras. Många av dem får flytta långt bort. Och så sprids den kristna tron på det sättet. Men det är också så att tron sprids genom människor som berättar om Jesus. Och en av dem är Paulus. Han är ju först en motståndare. Vi möter honom först i kapitel 8. Och sen i kapitel 9 så får han själv möta Jesus. Först är han motståndare. Han möter Jesus och blir en av förgrundsgestalterna. En av de viktigaste ledarna i den första kyrkan. När man läser apostlärningarna så ser man hur den kristna tron, som från början är bara en liten grupp, en handfull kristna, vidgas så här. För varje kapitel du läser så vet du att det är fler och fler som blir kristna. På den ena platsen efter den andra i romarriket så dyker upp små samlingar av människor som bildar en kyrka. Och det är en av orsakerna till att vi sitter här idag. För några av dem som vi läser om, som kanske nämns vid namn, eller så kanske bara står så här, några kristna, några ytterligare blev kristna kanske det står. Några av de här människorna, de kom till en ny plats och där började de berätta om Jesus för sina grannar och vänner. Tog med dem till kyrkan eller samlingen. Och i sin tur kanske de berättade för andra och reste, och så var det någon annan som kom till tro, och till slut så nådde tron upp hit till Norden. Och det är rätt fascinerande att tänka att någon av dem här som vi läser om kanske var den som fick höra ordet och sen gav det vidare, så du har fått möta Jesus. Eller sitter här och funderar på om en kristen tro är någonting som kan vara viktigt för dig. Och nu är vi framme vid det 17:e kapitlet. Vi har egentligen talat om det som är senare i apostlärningarna också. Nu hoppar vi tillbaka. Och jag tycker det är spännande att få avsluta med kapitel 17. För här i den här texten så får vi möta och se hur Paulus talar med människor som inte har en koll. Alltså de känner inte till Jesus. Och jag tycker det är ett snyggt avslut här på den här serien. Det är ju intressant att tänka hur han gjorde. Finns det någonting som vi som församling kan tänka in i vårt liv? Kanske finns det någonting som är personligt gott och viktigt till dig idag. Ja, nu läser jag ifrån Apostlärningarna 17 och 16. Och när jag kom in i texten, då har Paulus kommit till Aten. Den här stora staden Aten. Den här staden som har ett myller av rörelser. Och Paulus är själv. Hans reskamrater, de har behövt stanna i ett samhälle innan. Man vet inte varför de är där. Kanske startar de upp en församling av de första kristna på den orten. Eller så finns det någon annan anledning. Paulus är i alla fall själv i Aten. Han går runt i den här staden och möter allt som finns där. Här finns ju filosofer och arkitekter. Här finns skulptörer. Och här finns atleter och orakel som säger sig kunna se in i framtiden. Och du som har sett dokumentärer på tv om den antika världen eller kanske har sett någon dramaserie. Alltså här finns allt i Aten samlad i ett center i den grekiska världen. Så när man går omkring i Aten så möter man dofter, intryck och ljud som är överallt. Alltså. Det är ett myller. Så här står det. Medan Paulus gick och väntade på dem, alltså sina reskamrater i Aten, så blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och till de gudsfruktiga på torget var dag till dem som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikurer och stoiker, inlät sig då i diskussion med honom. Några sa, vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikar ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. Jag tog honom med sig till Areopagen och sa, kan vi få reda på vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är besynnerliga saker som du dyker upp för oss. Nu vill vi veta vad det är frågan om. Atenarna liksom de främlingar som bodde i staden ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Så står det. Ja, här har vi alltså en spännande text ifrån Apostlärningarna 17. Och när man går vidare i texten här så ser man att Paulus får tala vid den här samlingsplatsen Areopagen. Och där så beskriver han en kristen tro från grunden. Och så säger han ett ord i sitt tal så här. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Kanske finns du här som känner igen de orden. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Den här texten är viktig och kan vara bra för oss som kyrka att läsa. För här ser vi hur Paulus talar till människor som inte har en kännedom om en kristen tro. Hur säger han det han säger? Och hur väger han orden? Men allt sånt är intressant för oss. Det finns inte så många exempel på det i apostlärningarna. När det är så tydligt att han talar eller någon talar för människor som inte har en kristen tro. Och det är så intressant för att han vid ett annat tillfälle talar till människor som är judar. Man kan jämföra, hur talar han? Du talar, Paulus. Så nu ska vi fortsätta och tänka kring det här och se vad är det egentligen Paulus såg när han var där i Aten. Och vad kände Paulus? Och vad gick Paulus? Och vad sa Paulus? Okej. Först, vad var det egentligen Paulus såg när han kom till den här staden? Jo, men i Aten så fanns det mängder av statyer. Vi ser ju ibland dem när vi ser såna här bilder som på något sätt ska visa Grekland förr i tiden. Då dyker de där upp och man tittar på dem. Och ibland kan de ju föreställa en historisk person, men väldigt ofta så är det en gud som de föreställer. Det är lite konstigt för oss att tänka, men i den här tiden så tänker man att guden finns i den där statyn. Det kunde vara altare också, men de där statyerna var viktiga i grekernas tillbedjan. De finns överallt. Alltså dels de där grekerna, gudarna som man läste om i olika berättelser. Du kanske känner igen några av dem. Men sen finns det fler. För i den grekiska trosvärlden, där kan det också finnas lokala gudar. Där kan det finnas sådana som hör till det här området. Där kan det också finnas lokala gudar som hör till ett visst hus, en familj. Så man hade en staty eller en bild precis vid sitt hus. Det var den guden som hörde till det här huset. Alltså förstår du, det är många gudar i Aten. Och man bad till dem på olika sätt. Man kunde till exempel lägga ner mat eller rökelse där. Eller så kunde man ha en fest. Och på något sätt så hade den här statyn eller altaret en viktig del i festen. Och när Paulus ser det här så kanske han ibland liksom döljer ansiktet lite. För att i de här kulterna som sker så jag tror många av oss skulle bli... Vi skulle inte vilja vara där. För det här är en kultur som skiljer sig enormt mycket ifrån vår kultur. Och vad vi tycker känns normalt. Här finns mängder av avgudar. När en människa blir kristen, när du blev kristen, så hände ju någonting i ditt liv. När du läser Bibeln eller lyssnar på predikningar så hände ju någonting i ditt liv. Vad är det du ser? När du går omkring i Jönköping så tror jag det är väldigt sällan du ser en staty och ser någon hålla på med någon kult, religiös bön eller någonting kring den där. Ja, men det händer ju aldrig. Finns det avgudar i vårt samhälle? Finns det sådana platser som vi ser? Hur är det? Har vi vant oss vid det eller ser vi det? För visst är det väl så att en kristen tro påverkar hur vi ser vår värld? Okej. Vad var det som Paulus egentligen kände då? Och det står faktiskt i den här texten att han blev upprörd i sitt innersta. Och det är samma ord och begrepp som används i Gamla testamentet. När det i Gamla testamentet beskrivs att Gud blir upprörd när han ser avgudar. När Gud ser att det judiska folket till exempel vänder sig bort från honom, den sanna guden, till avgudar. Då står det vid flera tillfällen i Gamla testamentet att Gud blir upprörd. I de här texterna kan man oftast hitta, precis i samband med det, också ord om Guds brinnande kärlek och iver för sitt folk. Det liksom går hand i hand. Det går precis in till varandra, de där upprörda känslorna och kärleken. Är det inte som i kärlek? Och Paulus, han går runt där. Han skulle ju kunna dra därifrån. Han skulle kunna åka ner mot havet och sitta där vid någon brygga och vänta på sina vänner och dingla med benen. Men allt det han känner leder fram någon annanstans. Alltså det börjar i att det rör omkring i hans inre, men det slutar ju inte där. Paulus kände en upprörd känsla i början, men sedan så gick det över i en stark längtan att förmedla Jesus. Vad är det du känner när du möter vårat samhälle? När vi går ut härifrån? När vi åker vidare i dagen här? Vad vi nu håller på med? eller veckan, när vi går till våra arbeten, vad är det som vi känner? Det finns en förkunnare som har varit med flera gånger på Torpkonferensen som har talat om att det största problemet som vi har i Norden, han kommer från Norge, den här förkunnaren, han beskriver att det största problemet vi har är nog att vi inte känner så mycket. När vi tänker på människor vi har omkring oss. Jag vet inte om det är så, men så säger han. Och det kan ju vara så att den viktigaste bönen som vi ber idag är att Gud ska få röra vid våra hjärtan så att vi får känna, inte det som Paulus kände, utan känna det som Gud känner för människor. Den passionen och längtan som Gud har när han ser på människor här i vårt samhälle, här i Jönköping. Okej. Var gick då Paulus någonstans? Ja, men han kom ju först till Aten. Den här stora, viktiga staden. Och när han kom dit så står det att han gick till synagogan. Det fanns synagogor lite överallt. Det judiska folket hade spritts ut i stor del av den då kända världen. Och på många ställen fanns församlingar. Där fanns både judar men också sådana som det står var gudsfruktiga. Det betyder personer som hade en tro på Gud. De var inte judar men de höll sig där med de andra judarna. Sen gick han till marknadsplatsen, står det. Och det här var en plats där det fanns mängder av människor. För vi får ju tänka oss att det här är en tid innan sociala medier, innan tv, innan radio, innan telegrafen, innan tidningar. Alltså, vi har ju fått information och hittat saker att prata om på så många olika sätt som skiljer sig från hur det var då. Och vid den här tiden så samlades man istället vid marknadsplatsen. Där pratar man om allt. Och i Aten, där tyckte man tydligen väldigt mycket om att prata om det som var nytt för dagen. Här finns det många människor. Och så är Paulus där. Och så berättar han om Jesus för människor. Och han gör det på ett sätt så att de filosofer som finns där, för här i Aten så rör sig filosofer, de sitter väl och pratar om hur allting är format och allting. Jag vet inte exakt hur det går till. Det finns ganska mycket skrifter från de här filosoferna. De tänkte verkligen till alltså. Och nu börjar de samtala med Paulus. Och tydligen så pratar Paulus på ett sätt som gör att de vill höra mer. Alltså om en människa är svår, om en människa inte är trevlig, då vill man ju kanske inte lyssna så mycket. Är du med? Utan vi förstår att Paulus, han måste ha haft en trevlig attityd och ett bra sätt när han mötte människor. För de säger att de vill höra mer om honom, av honom. Och ta med honom till en plats, den där platsen som heter Areopagen. Och Areopagen, det är en plats som låg långt upp i Aten. Vid en stort berg eller en kulle där i Aten. Man byggde helst de tempel som man byggde högt upp. Och i de grekiska städerna så valde man oftast ut vilka de här kullarna skulle äras genom. Och vilket man skulle ha vad man skulle ha för tempel där. Och här så var det krigsguden Ares som hade ett tempel. Och precis bredvid Ares tempel så var Areopagen. Du hänger med att det kommer från samma ord. Här så samlades de visa. De som var ledare i samhället. De samlades där och kunde ta ett beslut. Det här var en plats som låg lite ifrån stadens allra tätaste myller. Här är det lite tystare. Man kan lyssna på någon. Och nu så får Paulus komma till den här platsen och berätta om det nya, om Jesus. Hur är det för oss här i Jönköping? Hur gör vi när vi talar om Jesus? Här i Jönköping finns det ju många som tror på på Jesus. Det finns ju många kyrkor. Men jag har ju bott här ett tag nu, 2 månader. Och jag har mött många människor som inte har en kristen tro eller som känner till en kristen tro. För några dagar sedan var det en skolklass här. Och så fick jag möjligheten att under en timme berätta om en kristen tro. Berättade om hur jag kom till tro och berättade lite om kyrkan. Och så gjorde en illustration på ett blädderblock. Och så fick de möjlighet att ställa frågor. Och frågorna så märkte jag att här är det människor som inte känner till mycket om kristen tro. De går på gymnasiet. Och så var det också en av dem som, när jag frågade om det var något som var särskilt intressant av det jag hade sagt, svarade att det där jag ritade på den där tavlan på blädderblocket, det var intressant. Och då förstår jag, för att det som jag hade ritat upp där, det var väldigt grundläggande av en kristen tro. Alltså, det är inte så att för att man bor i en stad med många kyrkor så blir man kristen. Eller att man ens får höra om en kristen tro. För det är ju inte så att om man bor bredvid skomakaren eller på en gata där det finns många skomakare att man då har schyssta skor. Det är ju inte så. Och ni vet efter nyårslöften och allting att det är ju inte så att om man åker förbi jättemånga olika gym på vägen till sitt jobb eller vad man gör på dagarna så blir man tränad bara liksom att passera dem. Och det är ju inte ens så att om man har ett gymkort i sin plånbok att man då tränar på de där gymmen. Faktiskt har jag tyvärr någon gång själv fått erfara. Nej, det är ju inte ens så att om man har ett medlemskap i en kyrka att det liksom egentligen gör att tron lever. Men vi hjälper varandra i kyrkan. Det är bra att vara medlem. Vad är det i Jönköping som kan... Vad kan vi tänka när vi ser Jönköping och våra vänner? Hur gör man för att berätta om Jesus? När man har tittat på det där och undersökt och ställt frågor till församlingar hur man har kunnat berätta om Jesus på olika sätt och var människor har fått bestämma att de vill ta ett steg i sin tro, så har man kunnat ringa in några saker som är särskilt viktiga. Vad tror ni? Man har kunnat se att smågrupper är viktiga. Det här är viktiga i Sverige, och i Tyskland, i USA. Man talar om små grupper. Att det finns platser där man vågar ställa frågor och prata. Och då kanske du tänker Alfa. Ja, Alfa är en sån plats. I Europa och i England och på några andra platser funkar Alfa jättebra. I USA så är Alfa inte alls så stort. Där har man andra koncept och andra sätt att arbeta. Men här i Europa har Alfa funkat superbra. Den mindre gruppen, det behöver inte vara Alfa. Man kan göra det i sin hemgrupp eller cellgrupp eller så. Va? Men den mindre gruppen. Och det andra sättet, vad är det då? Tältmöten? Det är inte det. Alltså, det är inte dåligt med tältmöten. Det är härligt. Men det är inte så som människor under de senaste åren har kommit till tro faktiskt. Inte ens på ställen där man har regelbundna tältmöten. Utan det är de helt vanliga gudstjänsterna. Alltså en sån här gudstjänst. Det är så som människor kommer till tro. När man frågar kyrkor. Man har gjort några undersökningar och kunnat se att det är smågrupperna. Och det är de helt vanliga gudstjänsterna. Sen finns det kyrkor som under en period får vara med om något alldeles speciellt. Att kyrkor får vara med och se att det är något annat arbete. Som liksom gör att människor kommer till tro. Det har ju varit så att ungdomsarbete och barnverksamhet har gjort att människor har hittat in i en tro. Men när man tänker på vuxna så finns det under perioder människor som under perioder att det finns någon verksamhet eller någonting man gör som är särskilt viktigt. Under några perioder så har olika tillfällen på stan där man serverar någonting varit särskilt viktigt. Några perioder som vi har fått se alldeles nu så har många fått vara med om de här språkcaféerna som har gjort att människor har hittat in till en tro. Det fick jag vara med om när jag bodde i Skövde. Att inte bara invandrare upptäckte en tro utan även de som kom som frivilliga volontärer hittade in i vår kyrka. I många kyrkor så har körer fått vara en sån plats. Att det är som en egen liten grupp där man ber och delar livet och några börjar upptäcka en tro. Ja, men de 2 viktigaste sätten som kyrkor runt om i Sverige och Europa har, det är de mindre grupperna och den helt vanliga gudstjänsten. Tänk nu att vi skulle ha en tidsmaskin. Och som tur var så finns det här i Jönköping. Och de som har uppfunnit den vill bara testa den och se hur den funkar. Vem ska de ta hit? Paulus. För det är väl någon i någon kyrka som har uppfunnit den. Och Paulus kommer hit. Vi måste hjälpa honom med nya kläder. Han kan inte gå runt i tåga. Det är de där skynkena, ni vet. Alltså han måste hitta ett par bra jeans. Kanske dressman. Det finns många andra affärer. Han väljer dressman. Och får en ny suit, kläder. Så va? Det blir nya kläder. Och kanske ska han raka. Nej, nu är det rätt modernt med skägg, va? Är det så? Han behåller skägget. Bra, Eber. Han behåller skägget. Och han lär sig svenska. Alltså jag tror han går snabbspåret på SFI. Han verkar ha lätt för språk och lär sig svenska. Kanske också lite engelska, men svenska. Och så går han omkring här i stan. Vart går han, tror ni? A6. Ja, kanske. Han kanske går till A6. Det är ett köpcenter för er som är ännu nyare än vad jag är här i stan. Han kanske går till köpcenter. Är ni med? Alltså, vart går han? Alltså, han kommer inte bara vara i en kyrka. Men han är också i kyrkan. Han var ju i synagogan. Han tyckte ju om att vara med dem som han liksom kände sig trygg med. Han hade ju team han jobbade med. Men nog skulle han gå till olika platser runt om här. Nu får vi ta tillbaka Paulus i sin egen tid. Tidsmaskiner finns ännu inte. Men visst vore det roligt att få möta Paulus och fundera tillsammans med honom. Okej. Den sista punkten. Vad sa Paulus då? Vad sa han? Vad sa han när han kom till de olika platserna? Alltså vi vet vad han sa när han kom till den här synagogan. För det finns flera tillfällen, och särskilt i Apostlärningarna kapitel 13. Det finns en lång text där det beskrivs vad han sa när han kom till synagogan, där människor ännu inte hade fått höra om Jesus. Men nu är på en plats där många människor har andra livsåskådningar. Vad säger då Paulus? I den texten som finns i Apostlagärningarna 17 och 22 så står det så här. Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. Så säger han. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Alltså Paulus, han anknyter till det som de känner till. I det här talet så citerar han också två stycken texter från skalder. Tänk typ musiker. Typ ungefär som om det skulle vara Thomas Ledins texter eller Gyllene Tiders texter. Några texter som beskriver livet, ja, som de känner igen. De citerar han. Paulus citerar inga bibelord när han kommer till atenarna. Intressant. Han anknyter till det som de känner igen. Kan vi lära oss någonting? Kan det här hjälpa oss att tänka hur man kan möta människor som inte har en bra koll på en kristen tro? Och här i det här samhället så finns det tempel åt en okänd gud. Man har hittat sådana arkeologiska fynd från andra delar av Grekland och den här världen också. Och det var ett sätt att gardera sig. Att man hade ju så många gudar, men tänk om man ändå hade missat en gud. Så hade man det där, den där egna platsen för den guden. Och det här anknyter alltså Paulus till. Och så berättar Paulus att Gud har skapat himmel och jord. Att han är den som har skapat människan. Alltså han ändrar inte på budskapet, det är samma till judarna och till grekerna. Men han har olika ingång, olika sätt att tala om det. Och så säger han så här. Det har han gjort för att de ska kunna söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. För Gud, han är suverän. Han är över allting. Och han vill att människan ska söka och i sitt hjärta längta efter honom. Och det gäller ju oavsett om man bor i Jönköping eller i Aten. Och det gäller ju oavsett om man vuxit upp i en kristen församling med söndagsskola och allt vad det är. Gud längtar efter att vi ska söka honom. I slutet av det här avsnittet så finns det en summering. För när Paulus har haft det här talet så är det några som börjar skoja när han kommer in på talet om Jesus som har uppstått ifrån de döda. Så är det några som gör sig lustiga över det. Några andra säger att de vill höra mer om det här. De är lite nyfikna och vill höra mer om detta någon annan gång. Men så står det att några kom till tro. En man, han hette Dionysos, han var medlem av Areopagen. Han kom till tro. Och en kvinna vid namn Damiris. Och så några till. Det är några som kommer till tro. Jag tänker om det är så att när vi åker till något samhälle, till Värnamo eller någon annan plats. Och när vi är där några dagar så är det några som kommer till tro. Det är Petter och det är Erik och Maja och några till. Alltså det är fascinerande att läsa om Paulus och se att människor kom till tro. Och det är därför som den kristna tron spred som den gjorde i den första tiden. Och Paulus var väldigt viktig i det här. Och andra kristna tittade på honom och tog efter. För några av dem som lyssnade, det är det sista jag säger idag. För några av dem som lyssnade på Paulus ord så var hans argumentation viktig. Så kanske det var för den där mannen som var medlem av Areopagen. Han som hette Dionysos. Han kanske var en filosof, vi vet inte. Han kom till tro. Hans väg till tro kanske var genom Paulus argumentation där han beskrev det ena och det andra. Man tror ju att det här talet som Paulus håller egentligen lite längre. Att det här är mest hans stödord, liksom ingången i hans samtal. För det var ingen som skulle lyssna till ett så kort tal där på Areopagen. Man kunde vara där i timmar. Och kanske så var det några av dem som lyssnade på Paulus som hittade liksom sin väg genom Paulus goda retorik. Han var duktig på att tala. Men så kanske det också fanns människor som när de var där och lyssnade liksom hade så mycket huvud så tankarna flög iväg. Det var svårt att fokusera på det han sa. Livet var trasigt. Människor vid den tiden hade ju precis som idag ett liv som var fyllt av massa olika saker. De kanske hade en sorg i sitt liv. De kanske hade tankar på vad som skulle hända sen, hur de skulle få upp ekonomin. Eller vad som helst. Och då kanske det där orden som Paulus säger. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Att de orden, det var de som nådde fram. Att den helige ande lät de orden liksom bli en väg in i människan. För flera av dem som Paulus talade till, det var ju människor på gatan. Som inte kunde läsa. Som inte kunde alla de här filosofernas ord. Och då kanske de där orden om att han, Gud, inte är långt borta från någon enda av oss var orden som blev orden som en nyckel in i deras hjärta. Och som blir starten i deras tro. Hur är det för oss? Du kanske finns här som vet att din väg till tro var en väg när du fick sitta ner i bibelstudium och i samtal. Och upptäcka delar som ledde fram till nästa del. Och nästa del. För några av oss så var vägen till en tro precis så. Det kanske är en resa som du är på fortfarande. Du älskar att upptäcka mer och mer. Men så kanske du finns här som vet att just nu så är det svårt att liksom hitta alla de där orden ihop. Det bara rör ihop sig. Du kanske vet att livet har fått göra så att det gör ont i dig. Du vet varför det är så. Sen finns några här också som tycker det gör ont ändå. Man kan knappt förstå vad det är som har hänt. För det finns inget att peka på. Men livet självt har påverkat dig. Det gör ont. Det kan vara så att du, precis som de där första kristna i Aten, behöver höra orden att han är inte långt borta från någon av oss. De första kristna i Aten, de hade ett liv som var fyllt av andra religioner. De hade ett liv som var fyllt av allt det som vi idag skulle tycka kännas så otroligt märkvärdigt, märkligt och sjukt faktiskt. Som hörde till den tron. Vad du än har i ditt liv så är Gud inte långt borta från dig, från någon enda av oss. Nu skulle jag vilja att vi är med och ber tillsammans. Och kanske är det så att Gud har talat till dig. Kanske är det så att du tycker det var spännande med någonting om det som Paulus sa och gjorde. Och du tänker så här: tänk om vi som församling kan ta ett litet steg. Det ska vi be om. Ett litet steg att få tala för människor. Möta människor här i vår stad. Du kanske har ett sånt frö i ditt hjärta. Då ber vi för det. Och ber för vår församling. Och så kanske du finns här som vet att det är så härliga ord att höra den här meningen om att han inte är långt borta. Det kanske gäller dig eller någon du känner. Nu ber vi. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för att vi får läsa om Paulus och hans sätt att möta människor. Tack Gud för alla känslor du har skapat oss med. Tack Gud för att vi ibland kan behöva liksom skakas om, precis som Paulus när han blev upprörd i sitt inre. Men tack Gud att det inte slutar med det när du är nära. Du vill låta oss få en kärlek för människor runt omkring oss. Så Herre, kom nu till oss som vet att det är det som vi behöver den här dagen. Rör vi våra hjärtan. Vi vill verkligen känna det du känner. Så tackar vi dig för de här orden som kanske inspirerar några av oss att börja längta och be för att vi som kyrka ska nå ut. Här vi ber om hjälp och välsignelse i vår församling. För allt det vi gör nu och i framtiden. Led oss vidare, Herre. Och så tackar vi dig Gud för orden om att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vad än som finns i vårt liv och hur vi än brottas med saker och ting. Eller vad vi tänker på som tar mycket plats i vårt liv, Gud. Tack Gud för att du är nära. Tack Gud för att vi får återupptäcka dig om och igen. Tack för att inte du ger upp med någon av oss. Tack för vägen vidare. I Jesu namn. Amen.